Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är när ni hör det här avsnittet torsdag den 16 juni. Vi har återigen fått sällskap här i Toto Balotto-studion. Och det är väl Thomas, vår favoritgäst?
Ja, men det är det. Alla kategorier, oavsett om det är gamla spelare eller någon från medievärlden eller gamla tränare. För här har vi en kombination av allt kanske då.
Hasse Backe, välkommen tillbaka till Toto Balotto.
Tack, det var väldigt vänliga ord.
Hur är läget så här i mitten av juni 2022 efter en lång säsong längs vägarna upp i luften tillsammans med Lasse Granqvist när ni har punktmarkerat Champions League?
Ja, men det har ju varit fantastiskt. Det är ju liksom rättighet nummer ett, hävdar jag. Det är ju Champions League, och dessutom göra det på plats är ju oslagbart på vissa.
Ja, men det är
ju
någonting annat än att sitta i studion och kommentera, att verkligen vara där och liksom dels se matcherna från nära håll, men sen analysera dem på matcher, vissla och under matcherna.
Absolut, du får en helt annan adrenalinkick, va? Det är liksom att bara hymnen, Champions League-hymnen, den drar igång när de går in, och vi har ju varit där ganska tidigt och även sett, ja, antalet supportrar, fans och så vidare. Och det är ju vissa arenor som sticker ut lite vad det gäller tryck och stämning och såna här bitar. Men en jobbig men jäkligt privilegierad resa har det ju varit med Granqvist.
Det är ju några veckor sedan Real Madrid lyfte bucklan mot skyn i Paris. Men vad har du burit med dig från säsongen som var? Vad har verkligen fastnat?
Liverpools starter sitter fortfarande kvar i skallen. De första 20-25 minuterna i ett antal matcher, inte bara hemma på Anfield utan även på bortaplan. Alltså en otrolig intensitet, och som inte bara tvärdör efter 20-25 minuter utan finns med i flera matcher över 90 minuter, och det är väldigt få lag som klarar av det.
Hur svårt är det, skulle du säga?
Vi glömde ju Madrids vändningar, det går ju inte.
Jag undrade om du hade slagit huvudet i något hårt här. Men
0-3 Chelsea liksom.
Men det har vi pratat så jävla mycket om också. Självklart också, alltså, så här, deras väg till den där Champions League-bucklan som inleddes i åttondelsfinalen på ett så osannolikt sätt, och sen så fortsatte det liksom, blev mer osannolikt för varje match som gick egentligen.
De är ju utskåpade liksom i lång tid i matcherna.
De gjorde väl 70 bra minuter fotboll under den här slutspelsvåren, och så står de där och lyfter bucklan.
Vad var det du sa inför finalen? Hur var det, 17 minuter? De var,
47.
47, okej då.
Men du ser ju liksom...
Ja, men i en match så behöver ju Real Madrid vara bra i 17 minuter.
Ja, så är det ju bara. Men du ser ju alla de här fighterna vi har pratat om som de har vänt. Och jag menar hur matchbilderna har sett ut. Den första mot PSG exempelvis. Man undrar hur är det här möjligt då? Och så 0-3 Chelsea. Första skottet på mål i 89 mot City. Det är så, aha. Mm. Men sen är det intressant att höra liksom efteråt, och när man är där lite, hur de bara pratar om vid någon av fighterna med Real Madrid, så att Mikael Laudrup för dansk tv vid sidan av mig, och han är ju fortfarande ikon. Här ser man när man kommer utomlands. Fan, ungar 12 bast känner igen Mikael Laudrup. Mm. Mm. Och då blir det här sörret lite, ah, men det här är ju Real Madrid. Mm. Det är, vi är Real Madrid, och hemma
och kan man sätta fingret mer på det när man har varit på plats som du har varit och sett flera av Real Madrids matcher. Vad är det som är liksom Real Madrid då, i den här segern, om man får vara lite liksom filosofisk eller så? Det är lätt att hela tiden hävda liksom att det vinnarmentalitet sitter i väggarna, och det är såklart någonting som byggs av segrar, men finns det någonting konkret så där som du tar med dig från Real Madrids...
Ja, men vet, jag tror man har skapat en myt. Jag tror man har skapat en myt runt Real Madrid. Att det är någonting, och det går inte riktigt att ta på. Nej. Jag kan gå tillbaka när jag tränade AIK i Allsvenskan, så kom det ut, och även när Snuffe tränade Djurgården. Vi kör inte med boll först januari, februari, mars. Vi kör bara styrka. Och sen inför varje fight så börjar alla motståndare då, ja, men nu ska vi möta AIK, och sen, ja, men så jäkla fysiskt starka. Oj, det är svårt att spela mot dem. Det var ju bara skitsnack. Var inte starkare än någon annan liksom så här.
Körte in med fotboll i tre månader.
Det blev en myt som byggdes upp liksom. Det blir mentala grejer.
Ja, men och det där gick ju verkligen att se klart och tydligt under den här våren, för att jag skulle säga det, även fast man pratar om vinnaridentitet och att det sitter i väggarna, det är inga förlorargäng de möter. Alltså det är Manchester City som har vunnit Premier League, vadå, 4 av de 5 senaste säsongerna. Det är Liverpool, det är regerande Champions League-mästarna Chelsea, det är PSG som har vunnit och vunnit och vunnit och vunnit senaste decenniet. Alltså de lagen med de spelarna som till och med kanske ännu mer vinnare på individuella nivåer än vad de här klubbarna är på ett kollektivt, så är det är spelare som de fryser. De blir några andra. Sista 10 minuterna hemma mot PSG där i åttondelsfinalen. Alltså det är Mbappé och det är Messi och det är Neymar. Och, alltså det är spelare som de behöver göra ett mål för att ta det till förlängning. Får inte ihop 3 passningar i laget.
Men jag tror när man går in och tittar på Real Madrid som lag och börjar titta på vad det kan vara. För jag tycker inte backlinjen kändes tillräckligt stark för att klara av att gå hela vägen. Att den där håller nog inte mot Liverpools 3 forwards eller vilka det kan vara. Men tittar man, går tillbaka på det centrala mittfältet då. Med de här gamlingarna, med gäng med Casemiro, Modric då, och Kroos. Och de blir ju aldrig oroliga. Liksom. De slår ju ändå aldrig bort en pass. De får aldrig panik och säga, nu måste vi gå på avgörande passningar. Vi ligger under. Nej då. Man trillar runt lite och så skickar man fram Mendy där med Benzema och Vinicius. Mm. Och helt plötsligt så ringer det. Va? Så att det är något lugn också med de här erfarna spelarna.
Men det tycker jag också i finalen mot Liverpool när de pressar högt. Jag tycker jag är ett av få lag som har hanterat Liverpools liksom, höga pressspel och att de även precis utanför straffområdet klarar av att triangla sig bort och sen så kanske kommer en lång på en som springer sådär. Men de hanterar med sånt jävla lugn.
Det är noll oro, vet du. Det är noll oro. De där går ju inte ut och säger liksom, nu ska vi minimera riskerna här liksom i vårt passningsspel. Det finns ju inte. Liksom.
Men är det inte exakt det man vill skapa med framtidens fotbollsspelare? Presståliga spelare.
Exakt.
Alltså bolltrygga och presståliga. Alldeles oavsett vad det är på planen. Alltså man pratar ju mycket om den moderna målvakten som ska vara bra på fötterna, men det är väl just om man ska definiera bra på fötterna hos en målvakt eller på en mittfältare eller en mittback, så är det ju i alla situationer att kunna vara trygg med bollen.
Jag är helt enig. Och framförallt så hamnar de ju inte bara i något tillbakaspel. Typ så här, en uppspel från backlinjen på Kroos eller Modric, det är ju inte liksom 9 gånger av 10 tillbakaspel. De vänder ju upp.
Ja.
Alltså, de vågar ju ta de riskerna och vända upp. Och det är klart, någon gång blir det fel. Men över en längre tid så är det ju en enorm utveckling.
Ja.
Vi slog fast kort efter finalen där att vi förmodligen precis hade fått uppleva den mest osannolika Champions League-slutspelsvåren vi någonsin kommer att uppleva. Jag har väldigt svårt att tro att något lag ens kommer vara i närheten av att lyckas göra det Real Madrid gjorde den här våren igen. Det finns liksom inte. Att det sker en gång, det är väl en sak. Att det sker 2 gånger, osannolikt. 3 gånger ska inte kunna gå. Och att de dessutom då toppar av det med att slå vad många menar är världens bästa lag, Liverpool, i finalen. Det var helt jävla makalöst. Men du nämnde ju ändå Liverpool tidigt här som direkt svar på min fråga vad du har burit med dig från Champions League-säsongen som var. Är Liverpool i ditt tycke världens bästa lag?
Ja, jag tycker ju att det är också, jag brukar säga, världens mest sevärda lag. Alltså det är ju sån. Här kan vi prata underhållning. Det är ju underhållning. Det är noll riskminimering. Man tar risker. Man anfaller konstant. Man anfaller med 2 ytterbackar konstant. Det är 2 mittbackar som ligger kvar. Ibland så springer till och med Van Dijk med upp och det finns en kvar.
På mittlinjen.
Ja, precis. Så att den typen av fotboll, det måste ju vara framtiden. Det måste för mig bara vara framtiden. Sen kommer det alltid att finnas lag som kanske på grund av det och det är en spelarmaterial, måste spela annorlunda och så vidare, men det är det här man vill se, det är den här typen av fotboll för mig.
Jag vet inte om du såg Liverpools Premier League-match mot United på Anfield i våras. Det var mitt emellan, tror jag, åttondelsfinal och kvartsfinal i Champions League. Men då spelar de ju ut United igen då efter noter. De kom inte över halva plan och det hade kunnat stå 5-0, det står väl 2-0 i paus och de gör ett mål som är kanske säsongens absolut vackraste mål, tycker jag, i alla fall i Premier League. Och då minns jag att jag skrev på Twitter att jag tror nog att den är här nu, den perfekta fotbollen som Jürgen Klopp bedriver. För att det är ju som du säger, så jävla underhållande att titta på i 93 minuter. Det går så snabbt, de är så tekniskt skickliga, de är så samspelta. Alla vet hela tiden vad man ska göra när den ena gör så, då ska jag göra si. Och då blir tredje effekten det här. Och det är på en nivå som, visst har man upplevt riktigt, riktigt skickliga och framgångsrika lag förut. Men jag vet inte om jag har beskådat den här nivån av fotboll. Och då tänkte jag fråga dig med all din erfarenhet och efter alla dina år i fotbollsvärlden. Hur du tänker kring hur svårt det är att spela sån här fotboll. För du säger att ja, men det här är nog framtidens fotboll. Mm. Men det känns samtidigt som en fotboll som är ganska svår att implementera på vilket lag som nu vill vi spela som Jürgen Klopps Liverpool. Mm. Det känns oerhört svårt.
Spelartyperna, jag tror det är jätteviktigt. Det är bara att titta vad han köper. Vad han köper för spelare. Snabbhet. Snabbhet. Och kan du, oavsett vem du möter, kan du vinna en fotbollsmatch med snabba spelare. Sen går det nog väldigt mycket.
Är snabbheten den nya passningsskickligheten? Som var liksom grejen med tiki-taka och Pep Guardiola. Så att nu ska vi hålla i bollen.
Kanske.
Det är grejen.
Kanske. Jag har ju alltid i och för sig sagt, har jag snabba forwards så spelar det ingen roll liksom hur jag väljer att spela. Då har jag alltid en chans att vinna mot så kallat bättre motstånd. Sen undrar jag, han är ju spelarnas man, märker man ju, Klopp. Det är ju, jag tror han har hittat balansen där liksom, att gå och klappa om spelare på ryggen, ha ett bra sör med dem, och jag tror han släpper dem ganska fritt liksom och får vara kreativa. Och du ser ju bara på Alexander Arnolds positioner i anfallsspelet på centralt fält, hamnar han liksom att sök lediga ytor, det är fritt, hitta lediga ytor i vårt anfallsspel. Mm. Så att, ja, men för mig är det den perfekta fotbollen. Jag kan gå tillbaka till mitten på 70-talet med Ajax när de liksom slog igenom. Det var ju så, upp, så vad hände här då? Det var ju bara positionsbyten, rotationer överallt. Man hajade ju ingenting, va? De började med push-ups. Ingen hade ju sett en push-up. Någon går en backlinje, bara löpte 40 meter upp till mittlinjen. Nej, precis. Buff, sa det bara. Sen stod 8 motståndare offside liksom. Så här, det var ju väldigt revolutionerande. Men Liverpool, alltså det är ju garanti. Och se Liverpool City är ju garanti på sevärd match, underhållande match. Det är ju det. Garanti. Mm.
Varför jag frågade var för att vi ska börja närma oss sammanfattningen här av det Nations League-spel som nyligen avslutats och Sveriges då 4 insatser. De första i det nya spelsystemet 4-3-3 som kanske inte riktigt påminner så mycket om Jürgen Klopps Liverpool de här 4 matcherna, men som ändå har varit ett systemskifte som du givetvis har följt mycket noggrant, misstänker jag.
Ja, och borde egentligen följa ännu noggrannare. Jag tycker ska man gräva lite, vilket man bör göra när man analyserar, så ska man nog se om de här matcherna kanske 2-3 gånger för att sitta och punkta lite. Vad är det som behöver synkas? Vad är det som går snett och så vidare? Jag tror inledningsvis att det är helt rätt väg att spela med 3 centrala mittfältare för att ta nästa steg. För att kunna ta nästa steg och vara lite proaktiva när vi möter bättre motstånd och kan säga upp, vi behöver inte lägga oss platt på rygg och bara spela någon ultra defensiv. Vi kanske ska vara med lite som danskarna resonerar, att ja, men varför kan inte vi styra matchen mot Spanien? Den mentala tankesättet. Så 3 centrala tror jag att man måste ha. Sen är det ju delar då, jag vet inte hur mycket jag ska surra och grotta i det, men du kan ju se liksom, det är inte helt synkat i försvarsspelet från första forward till centralt fält, till backlinjen. Man kommer för sent upp i sitt försvarsspel. Det tar för lång tid och då pressar man en och en och då blir det problem. Så är det. Sen är jag lite sådär frågande ändå när det gäller anfallsuppbyggnaden. Jag hade gärna sett att man fick den mest kreativa spelaren i den defensiva positionen när man startar sin anfallsuppbyggnad. Jag tycker Kai Öster har gjort det bra, men, och han kanske kommer att bli mer kreativ och så vidare, men att Hjalmar Ekdal, Kurtulus och Kajuste ska stå för anfallsuppbyggnaden, nej, det tror inte jag på. Jag hade ju gärna sett en rotation där på det här 3 centrala mittfältet. Ja, då får ni Kristoffer Olsson exempelvis i anfallsuppbyggnaden. Rör om lite då och få ner de mest kreativa spelarna. Annars blir det uppspel, tillbakaspel, uppspel, utbrett från Kajuste exempelvis. Va? Så att det finns mycket att prata om, det tycker jag.
Sakta i backarna, håll i hästarna, dra mig på en liten jävla kälke och kyss Karlsson. Hör upp för fan! Toto Balotto är nämligen sponsrade av dårarna på Weird, som inte bara håller på att revolutionera hela underklädesvärlden för alla som vill, utan dessutom gör det på ett jävligt innovativt, generöst och filterlöst sätt. Med koden TOTO30 får ni som lyssnar på det här 30% rabatt på allt ni klickar hem på weird.com. Och ni som undrar hur Weird stavar, så är det alltså W-E-A-R-D. Var noga med det, annars får ni upp något helt annat. Och det vill vi inte. För alla behöver underkläder, kalsonger, trosor, strumpor, linnen och så vidare. Tjejer som killar, pitti luring som Kissy Murra, va. Och med Weirds grejer så ger man båda kön, tassar och huden precis vad de vill ha. De vill ha bambu. Det är mjukt, det är luftigt, det är skönt mot kroppen. Och det är en grym jävla kvalitet. Addera den stilrena looken, inga feta fula loggor och löjliga mönster och färger i material som tappar passform och som sitter som skit. Här är det fokus på rätt saker. Så nöj er inte i onödan. Levla upp lite jävla vardagslyx i era översta lådor. Kliv in på weird.com och se själva. Fatta grejen. Förlora er bambuvågen, framtidens material. Att det dessutom är riktigt jävla snabba leveranser, sa jag det. Från Weird. Men det säger väl också sig själv. Det är ingenting jag behöver nämna. 30 trollar rabatt. Toto30 koden weird.com. Vi tar på oss våra bambujalingar och skjuter en salut för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos, kitos, terve, korauta. Hörrni, nu mellan vecka 22 och vecka 25 så tycker jag att det är lite dags, va, att skaffa en extra fin stämning på sommarens fester. Det är ju den tiden nu. Vi snackar studentskivor, midsommar, kräftskivor och hela faderullan. Korauta har just nu fina priser på allt du behöver till fester och för att skapa de bästa minnena och sommarkvällarna. Besök Korautas hemsida såklart eller någon av deras varuhus för att få inspiration till kommande sommarprojekt, både små och stora. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att få tillgång till fina erbjudanden som till exempel Partycooler KC 50 borstat stål 50 liter för 22,95 just nu. Det finns grillar. Deras cello är otroliga. Jag har en själv som hjälper dig att få perfekt resultat på köttet. Hörrni, det är sommarveckor med Korauta. Det är bara att gå in i varuhuset eller online. Vi säger stort tack, Kitos, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Väntat ändå att Backe skulle vara ganska restriktiv i hur lyrisk han var kring Jens Kajuste. Alla andra har varit såhär, Jens Kajuste, oj oj oj, inklusive oss. Och ja, så, du säger, han har varit bra, men nu tar vi det lilla lugna här. Det tycker jag är samklang med Backe. Nu är vi ner på detaljnivå, jag tänker bara att vi kan väl börja i änden. Vad du kände och tänkte efter playoff-förlusten mot Polen, då det stod klart att vi missade ett mästerskap för första gången på en evighet, känns det som. Jan Andersson missade sitt första mästerskap och på sättet man missade mästerskapet med tanke på slagläget man hade i gruppen under kvalet i höstas. Och så hur det såg ut mot först Tjeckien, sen Polen då. Vad tänkte du och kände du där och då? Var det att vi självklart trummar vidare med Janne eller kände du att nu är det nog dags för en förändring?
Nej, men där kände jag nog ändå att man trummar vidare. Jag menar, det har ändå varit kvalificerat sig för mästerskap och jag tror det är lite orealistiskt att tro att vi ska kvalificera oss varenda mästerskap. Någon gång missar vi. Och som vi har gjort nu då, sen gäller det att vi är tillbaka till 24 helt enkelt till EM. Så att, ja, jag tycker inte man direkt skulle börja liksom kritisera och plocka bort den efter Polen-matchen. Nej, sån är jag inte.
Men var du på samma spår som väldigt många andra att det måste till en förändring i hur man spelar fotboll? Dels utifrån vilket spelarmaterial Sverige besitter, men kanske också som du är inne på att i dagens moderna fotboll så kommer du få betala ett ganska högt pris om du är undertaliga centralt på mittfältet och spelar med
jo,
två
stycken där. Men får jag bara addera en sak där, så de spelarna som kommer, alltså de unga spelarna och för all del egentligen alla våra toppspelare som är ute i Europa spelar ju inte 4-4-2 utan spelare är fostrade och kommer att vara fostrade med tre centrala mittfältare med största sannolikhet och spela så till vardags.
Mm. Och sen tror jag du är helt rätt ute i det. Jag tror också liksom att man inte ska bara binda fast sig vid ett 4-3-3. Utan jag tror ju ibland, beroende på vilka vi spelare vi har på det centrala mittfältet, du kan svänga lite på den här triangeln på fältet och spela med två defensiva och en spets framåt.
Mm.
För att ibland så upplever jag nog ändå internationellt för svensk fotboll att det kan vara lite kort defensivt att spela med en defensiv mot det riktigt bra motståndet. Och då måste man ju vara så flexibel så att man svänger lite på den här. Sen har du Forsberg spetsen framåt.
Mm.
Så att bara man inte säger att nu är det 4-3-3. Man måste titta lite på vad vi möter. Vilka är tillgängliga för oss på det centrala.
Men där kan man justera då på vilka egenskaper spelaren har. Så att man kan byta ut en kanske lite mer kreativ spelare mot en mer defensivt stark spelare i vissa matcher.
Som ändå måste vara bra fotbollsspelare.
Ja.
Jag är ju så där, vad kan vi kalla det, så ruskigt anti mot när man pratar balans och man pratar om att vi måste ha en väldigt fysiskt stark spelare i den här positionen. Sen kan inte liraren slå en bredsida överhuvudtaget och den ska bara vinna närkamper. Då får man för lite. Mm. Där brukar jag hänvisa till Pirlos lite UEFA Pro Level-arbete där han säger liksom att jaha, inför varje match så tar jag ut varje spelare. Sen tänker jag så här, jaha, vad får jag av Kulusevski? När jag placerar Kulusevski på plan, vad får jag ja, jag får en hel del en mot en situationer, jag får genombrottskraft, jag får bra avslut. Ja, det är ganska många parametrar, det är bra. Mot att jag sätter ut någon annan, kanske svensk defensivt fysisk spelare, jag bara får närkampsspel. Det är för mig, nej, det räcker inte. Det räcker inte. Man måste kunna bidra med betydligt mer även i passningsspel, offensiv. Och det, jag tycker det är intressant när man sätter ut spelare. Vad får jag av respektive spelare?
På tal om Pirlo bara, så noterade jag...
Jag tog Turkiet.
Ja, han har tagit över Fatih Karagümrük.
Ja, jag tror vi nämnde det för en vecka sedan.
För hamnade han där? Ja, tidigare. Han måste få bättre.
Pengar.
Oväntat, oväntat ny adress.
Ja, det var det.
Som uppdrag
det
var. Två.
Men man tänker ju liksom att de här ex-spelarna har ju mycket pengar som helst. Men när de turkiska nettodegen kommer, då är det ändå intressant.
Men bara för att återgå då, till initiala frågan. Om du tänker tillbaka 2,5 månader i tiden, kände du att men det är läge för oss att hänga med och således då lämna 4-4-2 för att det är lite daterat, eller var det snarare så att du tyckte att anpassa vårt sätt att spela mer utifrån spelartyperna vi har?
Att få spelarna på rätt plats, sina bästa positioner.
Ja.
Att få Forsberg centralt, även om han har vandrat in hela tiden och hamnat centralt.
Så 4-4-2 behöver nödvändigtvis inte vara ett daterat spelsystem?
Nej, absolut inte. Du ser ju liksom, jag håller med dem som säger liksom att ja, det är försvarssiffrorna vi pratar om när vi pratar 4-4-2.
Ja.
Men tittar vi på de offensiva anfallsuppbyggnaden så är det nästan som det gamla brasilianska 4-2-2-2 egentligen. Med tanke på hur spelarna yttermittfältare tar sig in i plan.
Och det var väl Janne inne på här efter andra matchen mot Norge, den senaste, att försvarsmässigt så är det inte så där jättemycket som har hänt, även fast det har sett väldigt mycket mer ihåligt ut. Det kan ju såklart ha att göra med både spelarrulliansen, orutin och en del skador på vissa spelare. Men det ville han ju i alla fall mena på, att det är snarare offensivt som de stora justeringarna har skett, och där vi då strävar efter att få ut det allra mesta av våra spelare, än att vi har ändrat sådär jättemycket defensivt. Men
ja, principen är de samma.
Ja.
Det är de i det defensiva. Det är i och för sig att man startar försvarsspelet med en forward, och det är det som blir lite annorlunda. Lyckas inte forwarden styra mittbacken åt ett håll och förbjuda vändningar, då blir det lite problem. En sidledspass mellan mittbackarna ställer ju då lite funderingar på, ja, är det vår ytterforward som ska gå upp och pressa mittbacken? Är det en av våra centrala fältare som ska göra? Och där märkte vi ju även mot Norge, där var man för sent ute. Mm. Man reagerar för sent. Man måste chansa lite som mittfältare när man ska gå upp på en mittback. Man måste liksom läsa, oj, den där passningen kommer snart. Då har du tjuvstartat, så du är i full fart när du väl är framme vid mittbacken.
Mm.
Nu låter man passningen slås och sen reagerar man upp. Och det går för långsamt.
Man vill ju ha duellen rätt in i bröstet.
Absolut, absolut.
Utöver en sån här detalj, om vi bara ska ta på oss en lite mer utbildande hatt här, när vi har dig i studion som är en väldigt duktig instruktör och analytiker. Om du bara för majoriteten av våra lyssnare som kanske inte riktigt vet vad de stora skillnaderna är på 4-4-2 och 4-3-3. Det landslag som Janne har bedrivit här ett par år kontra det landslag du har sett 4 landskamper av här nu senaste 2 veckorna. Vad är de stora skillnaderna i vad man vill göra och försöker göra och vad som faktiskt syns och märks?
4-3-3, när man väljer att spela det innebär att man hamnar i fler en mot en situationer. Jag hävdar ju att det är utvecklande. Ju mer en mot en situationer man kan få, desto mer utvecklande. Och där pratar vi offensiven en hel del. Tittar vi på defensiven så blir det ju då med 3 centrala mittfältare så blir det ju en fundering här nu. Ska vi gå hem och spela med 5 på mittfältet? Ska vi ta hem Quaison, Kulusevski, eller ska vi låta dem ligga där uppe med Isak även fast det bara är 2 mittbackar hos motståndaren? Ja, jag gillar ju det. Det beror på kanske lite vad man möter. Men det som kan inträffa då med 3 centrala mittfältare, det är typ att när Kajuste droppar ner lite för djupt så tvingar han automatiskt Karlström och Forsberg in smalt. Och då tappar du liksom all bredd i defensiven i överflyttningar och hinna ut. Och då tvingar du ju hem Kulusevski och Quaison här. Kajuste borde liksom i försvarsspelet trycka upp lite mer så han får isär Karlström och Forsberg. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Så det blir lite mer bredd på det mittfältet än att bli för smalt.
Mm.
För det ställer ju till sen lite problem. Men jag menar, de här spelarna kan det här. Det är inte någon jättestor tid man behöver för det här. Jag tycker det är ganska enkelt egentligen att sadla om från ett 4-4-2 till 4-3-3. Jag tycker det är marginella bitar egentligen i defensiven.
Man kunde ju höra Fredrik Ljungberg, Lasse Lagerbäck, men inte minst då Martin Åslund i samband med den andra Norge-matchen prata om att det defensivt såg väldigt ihåligt ut, att man jobbade väldigt mycket en och en och att man inte satt ihop lagdelsmässigt, utan det var väldigt lätt för Norge att med bara en och två passningar penetrera och slå ut två lagdelar. Är det liksom väldigt mycket som skiljer sig i då pressmönster från ett 4-4-2 till ett 4-3-3, hur man går kollektivt efter, eller varför hamnar man i en och en insatser, om du förstår vad jag menar?
Ja, men det skiljer ju en del. Det gör det ju. Framförallt att det är en forward, som jag var inne på, som ska ta bort två mittbackar. I ett 4-4-2 så har du ju liksom ett rakt mittfält. Det är väldigt enkelt. Yttermittfältan går upp på motståndarens ytterback. De två centrala, de ligger defensivt i sina positioner och behöver bara flytta över lite grann och gå upp och pressa. Medan med det nya spelsättet med en forward så är det ju, ta beslut. Ja, är det yttrarna som ska pressa mittbackar tillsammans med Isak? Eller är det en av de centrala fältarna? Men som jag sa, man är för sent. Man läser det för sent. Men det som för mig är det väldigt små justeringar. Jättesmå justeringar. Jag tror lite
självförtroende även i det defensiva spelet. Det pratades mycket om efter matchen att vi, Elanga var inne på det, att vi inte har självförtroende riktigt i truppen, och då är det lätt att landa i det offensiva spelet, att vi inte har självförtroende när vi ska dribbla eller vi ska skjuta och så blir det dåliga skott. Men det handlar väl lite om pressspelet också. Man har pratat väldigt mycket om så här, nu är det ny taktik och nu ska vi pressa så här och så här. Att man kanske inte riktigt då vågar ta den pressen som man behöver.
Det är bara några tiondelar det handlar om, att reagera. Det är därför jag menar att det är marginellt,
men att det ändå finns någonstans i bakhuvudet, att de där tiondelarna räcker för att det inte ska sitta.
Ja, det kan ju vara det. Alltså, jag har haft många matcher också liksom genom åren där lag där man har upplevt att reagera för sent. Och det kan ju bero på en massa omständigheter, men det är ju bara matcher du får ibland att du reagerar för sent. Och jag tror nog att man absolut... Alltså, nej, för mig är det liksom marginellt. Alltså, jag kommer inte att släppa det. Liksom.
Han menade ju på, Elanga, också att den här brist på självförtroende och att ett par raka förluster gör att man kanske också visar motståndarna lite mer respekt än vad man behöver göra. Och att man kanske istället för att det handlar om tiondelar in i pressen, kanske står lite lägre. Att man låter dem ha bollen på ett annat sätt och inte har samma aggressivitet i försvarsspelet som man kanske har när man har staplat lite segrar på hög och flyger högt.
Ja, jag tror ju det. Där tror jag du har en poäng faktiskt. Att det blev ju på något sätt, egentligen borde man se om matchen en gång till, men jag upplevde att det blev någonstans mitt emellan utgångspositionerna för försvarsspelet. Det var varken att de tre översta checkade stenhårt och att man kunde flytta upp laget. Utgångspositionerna blev ju mellanåt, kanske nästan forwards var cirkelkant, mittlinje, Isak. Och då blir det, och sen faller ju han av när han inte kan styra mittbackarna åt ett håll, utan de får vända spel och driva upp bollen. Så kanske man, som du säger, självförtroendemässigt blir omedvetet för låg helt enkelt. Mm. Och det vet vi hur svenska lag är. Klubblag framförallt, liksom internationellt, när de får falla för lågt så säger de ju alltid, alltså jag blir så passiv när vi backar hem. Jag är inte igång i mitt försvarsspel. Möjligtvis alltså.
Men Janne pratade ju själv om att de justerade Isaks position efter 25 minuter, att de skulle stänga av Sander Berge, alltså deras sexa. Där var ju han i liksom Isaks position och tycker att det blev bättre.
Ja möjligtvis. Jag måste se om matchen liksom för att kunna upptäcka den. För mig är det lite ändå att det centrala fältet kommer upp för sent. Mm. När de har vänt bort Isak så är det 15 meter för centrala fältet upp på den här mittbacken. Och det är en omöjlighet. Och tjurrusar blir du bortspelad. Och sen liksom slår du hål på fältet. Och det är därför de spelar igenom Norge så pass enkelt. För man är lite för sent upp. Man hinner inte in och förbjuda den djupa raka bollen. Det vet alla ni som har lidit. Man har alltid sagt, tvinga motståndaren till sidledsspel eller tillbaka spel. Men låt dem inte spela framåt när vi pratar försvarsspel.
Sammantaget så kan vi konstatera att det var väldigt mycket som svajade. Det fanns rimliga ursäkter att peka på, brasklappar att skicka ut med tanke på det täta matchandet, skadorna som dök upp både innan och inte minst under samlingen, och dessutom då att vi på det här skulle spela ett nytt spelsystem. Men vi pratade efter den senaste Norgeförlusten om att Janne la sig på en frekvens, hade en approach direkt efter den andra Norgeförlusten som att det inte var så dåligt som alla andra tyckte. Och att det då blir, så känner jag i alla fall, det blir svårare att köpa de här förmildrande omständigheterna som jag faktiskt tycker är fullt legitima. För jag kan tycka att det blir lite som att man polerar någonting som är rostigare än vad den som försöker polera det hävdar. Det blir en känsla av att man inte bara kan säga att det här är för dåligt. Det är för svajigt och det är för svagt. Vi kommer jobba på det här, men det var faktiskt inte så bra. Förstår du hur jag tänker och känner?
Absolut, jag tror de ju... Alltså jag tror Janne och Peter Wettergren mår skapligt dåligt liksom efter de här tre förlusterna och ett förändrat spelsätt. Det kommer att snurra i skallen på dem. Jag är helt övertygad när de sitter och analyserar de här matcherna. Sen tycker ju jag att Ståle Solbacken var lite rätt ute när han pratade om... Han började prata ursäkter. Och så började han titta liksom, om jag vore svensk förbundskapten. Och det är klart att nu fick jag Augustinsson lämna in. Men annars var det ju kraft Augustinsson. Du har Forsberg, Kajuste, sen kanske en annan Kristoffer Olsson ska vara där. Men sen är det de där tre längst fram. Så det är liksom inte...
Ja, det är väl framförallt ett mittbackspar.
Exakt, exakt. Och det... Jag kan inte avrätta dem liksom. Det är skillnad på allsvenskan och internationell fotboll. Och det är två ganska oerfarna spelare dessutom. Så att,
högsta internationella dessutom, ja, då med Åland och Sörlott.
Absolut, så att det går liksom inte. De gör ju vad de kan, men de har ju inte nivån idag.
Nej.
Förhoppningsvis får de det på vägen fram, men de har ju inte idag.
Men varför tror du att Janne säger som han gör och approcherar de här förlusterna som han gör? Är det för att han verkligen vill sälja in att vi är på rätt spår, eller vill han bara inte vara för hård medialt gentemot sin egen spelargrupp?
Jag tänker så här, Backe säger ju själv, jag skulle vilja se om den här matchen, säger flera gånger, jag skulle vilja se om den här matchen. Alltså, han står igen efter matchen intervju dessutom utan en analys. Ja. Och jag menar, minsta negativa kommer ju liksom avrätta spelare också som precis har kommit in i landslaget. Och de som inte riktigt funkar är ju de nya spelarna in. Mm. Så att han är ju liksom en formulering ifrån att avrätta någon.
Den omedelbara reaktionen efter match, det är ju ändå i det här läget, och det är den tredje raka förlusten då, är ju att färghållning medialt. Sen kan man ju säga att du blir ju avläst. Man blir ju avläst, alla som har sett matchen och hur den har sett ut. Har jag berättat när Arsène Wenger sa till mig 1990 när han tränade Monaco. Jag fick käka en middag med, jag var på besök i Monaco och titta på träningar. Och så när vi var ute och käkade så sa han så, ja, du har torskat 2-0. Och du, det är 40 sekunder efter matchen så har du 10 mikrofoner rakt upp i käften och 4 kameror. Hur agerar du? Jag inte en aning, sa jag. Nej, men det handlar ju om, så för dig som tränare, det handlar om ditt kroppsspråk. Ditt ansiktsuttryck, det kommer att avgöra hur din spelartrupp mår.
Exakt.
Det är liksom, det är det viktiga. Sen har inte han lyckats uppfylla det i slutet heller då. Men jag tror det ligger väldigt mycket i det. När du kommer dit som chef, du ställs inför media och du har förlorat 3 raka. Hur agerar du? Mm. Ja, du kan ju inte se mer död än levande ut. Det är ju svar på allt. Det smittar. Det smittar rakt av. Så att då blir det... Att man ändå försöker lyfta. Sen kan vi alla diskutera liksom, men herre Jesus, det här var ju inte speciellt bra.
Nej, för det blev ju också i söndags då när han säger att men det studsar emot oss på ett konstigt sätt. Så känner jag att jag, det blir lite förnekande.
Ja, för det är ju så här, nej, men vi tror stenhårt på det här spelsättet. Ja. Vi vill spela med 3 centrala mittfältare. Det finns mycket att justera. Mm. Det är inga speciellt bra insatser vi gör idag. Men... bla bla bla, vi får se, september, november blir mer intressant och börja analysera det här spelsättet.
För hade liksom första serven varit, det här var för dåligt, det här var inte tillräckligt bra, men vi ska tänka på det här och vi ska tänka på det här och man måste komma ihåg det här och det här, då hade jag lämnats med en helt annan känsla till den här sommaren än vad jag nu sitter med, för det känns lite som att förnekandet är liksom lite det första stadiet.
Det är en jäkla besvikelse givetvis direkt, men här ställs ju alla tränare inför liksom, och det är ju liksom svårt att liksom bara rakrygga liksom. Men jag tror man måste ta ett sör med sig själv innan man går ut till intervjun, bara snacka med sig själv lite, bang. Kroppsspråk, hållning, tydlig, konkret, boom. så är du ju hemma, va?
Åge Hareide satt i norsk tv efter matchen och sa att jag förstår inte varför Sverige ska skifta från det 4-4-2 som i alla år har varit så framgångsrikt för dem. Och dessutom så adderade han att jag tror nog att vi ser Sverige spela 4-4-2 i höst igen efter att det såg ut så här. För att det här var så långt ifrån bra man kan komma när det kommer till att känna att vi är på rätt spår. Hur tror du Janne och Wettergren och Bernspång och övrig ledning resonerar? Alltså, har man valt den här vägen och så ska man gå under med skutan, kosta vad det kosta vill? Eller tror,
är väl, det, tror det är väl nyanser man... i det här också. Det handlar väl inte om 4-4-2 eller 4-3-3 bara numerärt. Det går väl att skruva på saker och ting, tänker jag.
Absolut. Jag tror ingen av dem kommer att välja att gå under med skutan. Liksom att liksom bara benhårt hålla. Nej, nu har vi bestämt oss. Nu kör vi det här. Aldrig. Absolut inte. För att det jag tror de kommer fundera lite mycket på det här en eller två forwards. Mm. Jag tror att hela tiden man ju pratar ofta i svensk klubbfotboll, även landslagsfotboll. Ska vi få till det offensivt så behöver vi spela med två forward. Jag tror de sitter och funderar givetvis en hel del. Jag tror ju att de ändå försöker i september spela med tre centrala fältare. Men Isak, det är ju noll support känns det ju som i offensiven. Han blir den isolerade forwarden.
Mm.
Och det är ju
han
problem.
Är inte riktigt den ensam cirkusen heller. Det finns ju andra typer av nior som är bättre på att liksom hantera en backlinje, hantera, suga ner en boll till exempel, felvänd, Zlatan i den till exempel, men att lyfta laget.
Typ, så här, liksom, absolut. Sådana forwards, men det går att ha rör. Du ser på City, de har ju ingenting. Ja, nu får de in Haaland och då får de in en liten power forward, men annars har det varit David Silva och så vidare som har härjat i den där rollen som forward då. Men jag tror ju att problemet är lite det här centrala fältet på något sätt. Vad finns det där att spela? Ja, Forsberg är perfekt där. Kristoffer Olsson kommer att spela med sin, även om han har haft det ups and downs och så vidare.
Vi lyfter ju frustrationen över att Mattias Svanberg inte får till det i landslaget.
Ja, men det har jag sagt i 3 års tid nu. Jag mår dåligt av att han inte får till det. Han måste få till det. Jag hade gärna sett, du vet, till och med Kristoffer Olsson som en defensiv mittfältare. Svanberg, Forsberg. Jag har inga problem med den så kallade balansen.
Nej.
För vi kommer att äga bollen så mycket mer. Så det kommer ju avlasta försvaret.
Samtidigt som att man känner att i ett 4-4-2, men då förstår jag att Svanberg hamnar utanför startelvan. För att det är för många spelare som då har den positionen som sin. Och det går inte att flytta på någon annan. Men med det här systemskiftet så kände jag, det här kommer i alla fall innebära att Mattias Svanberg tar sig in i startelvan på en eller annan position. Men han överarbetar när han får chansen och det känns som att han är så stressad och pressad över att vilja göra vilken position han nu än får till sin, att det blir varken hackat eller malet.
Jag tror han hamnar i den situationen. Det har ju varit bänk att komma in, någon fight från start som har varit då inte... Ja,
med ett alldeles för roterat lag också.
Absolut, absolut. Och det är klart, det där tror jag sätter sig i skallen på en spelare som är på väg in. Liksom stressen, du har helt rätt. Det blir spänt, det blir säkerhetsspel, det är liksom initiativen försvinner offensivt från Mattias Svanberg, utan det blir ta emot boll, spela säkert, ta emot boll, spela säkert, och sen blir det egentligen varken eller egentligen.
Han är ju nästan, nu har ju spelat 8 och sådär i Bologna, de spelar ju med 3 fältare också, men jag tänker på den positionen som Emil Forsberg har, han är fantastisk offensiv, men han är mindre bra defensiv i tia-rollen, alltså om du får in en mer normal central mittfältare i den positionen, ja men då flyttas ju han ut till vänster igen och det kanske han inte ska, vi kanske vill ha honom där, men
jag tycker ändå det har varit väldigt bra det som hände med Forsberg från en vänster ytter på fältet och vänster ytter mittfältare till friheten att släppas in i plan, så är han ju helt överlägsen i vårt landslag, och att han får vandra in tidigt i den positionen, inte behöva vänta, stå brett och sen efter ett tag kan du få, ta positionen direkt, precis som Leipzig i stort sett alltid har spelat med den typen av system.
Jag kände en besvikelse över att med Forsberg in centralt och ett 4-3-3 som system, att vi inte fick se Anthony Lange ute till vänster tillsammans med Emil Forsberg, Alexander Isak som spets och Kulusevski ute till höger, vad den kvartetten eller då den trion Kulusevski, Isak, Anthony Lange hade kunnat börja bygga på.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Utan att rotationerna och de olika startelverna och byterna i matcherna gjorde att vi fick inte en enda minut med de tre i den här trion. För att med Emil Forsberg in centralt så är väl den där vänster forwardsrollen, den är väl som gjuten för Anthony Lange med tanke på åldern, klubbadress, potential och att Viktor Claesson, han kanske har pikat och den stjärnan har stått i Zenit, men han blir också hämmad av att ska han spela i landslaget från start så kommer det bli ute till vänster, och där är han ju inte ens i närheten av lika effektiv som ute till höger där Kulusevski givetvis ska spela.
Spelar över Claesson centralt fält. Det är hans drömposition.
Jo, men
även så kallade inre löpare.
Förstår bakom du? Emil då, eller?
Nej, det beror på om du spelar inte 4-3-3 nu. Jag menar, om man skulle kunna säga med Olsson, Forsberg, Claesson. Jag menar, du får alltså, titta på det fältet.
Jag vet att du inte vill prata om den där balansen, men där börjar till och med jag känna att är inte det lite för...
Nej. Har vi inte alltid pratat om Claesson som vårt bästa defensiva alternativ ute till höger förut när...
Men du vet, det är hans drömposition. Det är det han pratar jämt om. Min favoritposition är centralt fält. Mm. Du får en djupledslöpare, kortlinje 90 minuter.
Vet du vad jag gör? Jag lyssnar på backen.
Du får ett tekniskt geni i Forsberg. Du får Kristoffer Olsson i en anfallsuppbyggnad.
Mm. Liksom, kanske Kristoffer Olsson som får flytta på sig då. För att han har ju haft ett ganska jobbigt år. Istället för Viktor Claesson då. För jag tror ju att Albin kör vidare. Ja. Och kör inte Albin vidare så är jag helt övertygad om att Jens Kajuste har gjort den positionen till sin här nu.
Ja, det kan vara så. Jag tror man skulle få ännu bättre anfallsuppbyggnad på sikt. Jag hoppas Kajuste får den, ska vi kalla det, ändå självförtroende, kreativiteten i anfallsuppbyggnaden så han kan spela mer framåt när möjlighet ges.
Och jävla vad Janne har plussat Kajuste under de här två veckorna också.
Mm. Jo, men Ekdal blir inte yngre.
Nej, men jag skulle, för mig skulle det vara drömfält. Alltså Claesson höger, alltså på fältet, Olsson och så Forsberg, väl förstår vilken kreativitet.
Men tillbaks då till frågan angående Anthony Lange. Tycker du att det är en spelare som är klippt och skuren för vänster forwardspositionen redan nu?
På sikt. Jag tycker det inte är självklart nu. Jag hade ju lite funderingar med United i Champions League. Så var ju min känsla, nej, det här är lite för stora uppgifter för Elanga. Det är lite för tidigt, de här Champions League-fighterna. Medan Rangnick valde ju att mata honom hela tiden. Men när jag var ute och såg matcherna så kände jag ju att det här är nog lite för stort fortfarande än att vara startspelare i Champions League. Sen, talangen, absolut obestridlig. Med den snabbheten och genombrottskraften så är han ju, det är bara en tidsfråga innan han är startspelare på typ ett vänster yttermittfält.
Ja, för det blev ju, jag håller med dig, det blev ju ett par mål för Elanga som snarare färgade flera veckor, två månaders perioder som succéartade. När det kanske faktiskt, om vi ska vara ärliga, var mer ett par mål och ett par halvsvajiga insatser än en konsekvent toppprestation, ja, över tid.
Det har ju varit så, man har ju tittat ju på målen. Och jag upprepar mig igen. Jag vet när jag satt med Lasse och jag sa det att jag tycker inte Elanga ska starta i United. Jag tycker att det här är för stort för honom. Han är inte klar för Champions League-fighterna. Och rätt eller fel, men det, alltså, som jag sa, på sikt självklart en kanontyp att ha med ett landslag, men även för United. Men vi får se nu med Ten Hag om Elanga kommer att vara startspelare. Jag sätter frågetecken.
Ja.
Ja, han var jävligt peppad på Nederländernas ankomst själv i matchen.
Efter, jo, men såklart, eller i han har utvecklat spelare som man inte har tänkt ska vara Champions League semifinalspelare. Och har gjort fantastiska framsteg individuellt med spelare. Ten Hag.
Absolut, men sen är det, jag tror att Elanga ska ju vara ett stort tack skyldig Rangnick som verkligen mat in honom kontinuerligt liksom. Mm. Vi pratar ändå Premier League alltså.
Och Champions League.
Och Champions League.
Toto Balotto är som ni vet sponsrade av Circle K. Fina, viktiga, oumbärliga Circle K. Tidigare har vi slagit fast smidigheten och genialiteten med deras app Circle K Easy Fuel. Ladda ner den om ni inte har gjort den. Men då kanske några av er, eller många av er, undrat, men alla vi med elbilar då? Vad ska vi göra? Men lugn i stormen. Sitt ner i båten, chilla lite va. Tror ni inte att Circle K har tänkt på er också? Klart de har. Ni ska ladda ner appen Circle K Charge. Där registrerar man ett konto och så kan man sen på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig, och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Circle K vill med alla tillbuds stående medel göra livet enklare för dig med elbil, och Circle K Charge-appen är naturligtvis ett steg i det ledet. Och till alla er som går i tankar att skaffa en elbil eller kanske byta planhalva och gå över till elbil, så finns det elbilar att hyra hos Circle K för att kunna testa på livet med elbil och uppleva hur smooth det är. Så ladda ner appen Circle K Charge och känn hur Circle K optimerar och kalibrerar livet för oss bilister. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Finns det några andra spelare under den här Nations League-samlingen och de här fyra landskamperna som du tycker har visat någonting som tar dem hela vägen in i en startelva, eller i alla fall som en konstant byggsten i det som fortsätter då putsas på efter sommaren?
Ja, det kan ju vara Kajuste, även om jag sätter frågetecken som jag inledde med. Jag tycker nog på något sätt att han i vissa lägen blir lite avslöjad i gårdagsmatchen mot Norge. Men det jag kan köpa defensiven, men jag är mer inne på liksom hur ser anfallsuppbyggnaden ut.
Mm.
Blir det uppspel, tillbakaspel? Blir det uppspel ut i sidled? Blir det ett säkerhetsspel? Men han är ju så pass färsk, så jag förstår ju att han väljer att spela så. Med Kristoffer Olsson där, då får du ju helt andra liksom avgörande passningar, diagonalpassningar från, och sätter yttrarna i spel på ett helt annat sätt. Men jag måste ändå säga liksom att jag böjer mig ändå att han har gjort det bra, Kajuste. Det tycker jag, det går inte att komma ifrån.
Gabriel Gudmundsson har ju på ett år gått från en spelare som ingen egentligen hade koll på, eftersom han lämnade Halmstad tidigt för en ganska så anonym tillvaro i Groningen. Landade i ligamästarna från Frankrike, Lille, Champions League-spel och så nu in i landslaget. Är det en spelare som är redo att konkurrera med Ludvig Augustinsson på riktigt, eller är det en vänsterback som kanske faktiskt har både Martin Olsson och eventuellt Pierre Bengtsson även framför sig i tågordningen?
Han kan vara alternativt vänsterytter också. Det är oerhört lik sin far. Ni kommer inte ihåg hans far, va? Men de är ju kopior. Men jag gillar ju den spelartypen, Gudmundsson, det måste jag ju säga. Och jag tror ju ändå, alltså rent spontant, även om alla gnäller på honom efter gårdagsmatchen, vilket inte jag gör, så jag ska ringa Ståle faktiskt. Jag ska ringa Ståle och fråga. En del är ju ute och säger att det där läste Ståle av. Nu ska han pumpa Sörlott mot Gudmundsson. Ja, tjena, säger jag. Men jag vet ju inte, men han har ju sin största spelare där ute, huvudspelare, bättre än Haaland till och med.
Mm.
Det är klart han väljer långt mot Sörlott. Det hade han gjort även mot Augustinsson.
Mm.
Det är ju helt övertygad om. Men jag ska ringa honom för att få klart besked om det var någon taktisk.
Vad tror han säger?
Är det klart?
Tjena, Hasse.
Vadå taktiskt? Jag har aldrig sysslat med taktiskt. Alltså, jag köpte hem honom från Wimbledon till Aalborg, Ståle. Han fick vinna ett mästerskap för första gången i sitt liv.
Det är bäst han svarar.
Det är bäst han svarar då. Alltså. Men jag tror på Gudmundsson, så tror jag absolut, jag gillar spelartypen. Tekniskt bra, bra vänsterfot, bra fysik. Verkar ha bra löpkapacitet, genombrottskraft. Jag gillar typen. Jag tror ju att han är... han är ju andra valet fortfarande efter Augustinsson. Men jag tror han är den som kommer med.
Mm.
En av våra absolut stoltaste traditioner inom svensk fotboll, inte minst då svensk landslagsfotboll, är ju den uppsjö av högklassiga mittbackar som alltid har funnits att välja bland. Det här går ju tillbaka långt i historien, men jag tror att för min generation så började det med VM94-landslaget och Patrik Andersson, Jocke Björklund, gick vidare till både Johan Mjällby, Olof Mellberg, och det går ju att nämna hur många som helst.
Teddy Lukic glömmer man ofta bort.
Jo, men det tycker jag ändå är rimligt att man gör.
Nej, men jag vill bara nämna hans namn.
Ja. Men det var ju en tid där det kändes som att vi har riktigt, riktigt bra mittbackar som inte ens är nära landslaget, för att det finns 4, 5, 6, 7 stycken som är bättre. Idag så är ju situationen någon helt annan, och med tanke då på att Victor Nilsson Lindelöf gick skadad den här samlingen, så blev det ju tydligt för alla som ännu inte fattat hur stor den här mittbackskrisen är, hur illa det egentligen är ställt. Hur ser du på dels den aktuella situationen och vad Janne ska pussla ihop för mittbackspar här nu efter sommaren, och hur ser du på att det har blivit som det har blivit? För det kanske inte är en slump att vi har ett sämre bestånd av mittbackar numera.
Ja, jag undrar varför man har det egentligen. För det som du säger, det har ju varit liksom kärnan i det svenska landslaget. Kan gå hur långt tillbaka som helst för att hitta hur bra mittbackar som helst. Kan gå tillbaka till 1958 av VM-finalen i princip, så har det alltid varit starka mittbackar. Ja, det är ju Lindelöf och Filip Helander som känns bara sådär jättegjutna nu rakt av. Och du märker när Janne även ringer Pontus Jansson och funderar på om man inte ska omvärdera sitt beslut. Och sen vad som nu finns bakom, alltså det är klart det är ett problem. De är inte där ännu, de som nu som Ekdal och Kurtel som spelade senast.
Men för ett år sedan så hade vi Vigge Danielsson, vi hade Pontus Jansson, då var ju Helander var någon slags fjärde, femte val. Och nu är liksom bara Vigge kvar av de spelarna.
Ja, och som det ser ut och vad man spelar, så är det ju Lindelöf och Helander som kommer om de är friska. Sen kommer det ju att vara vid en skada där, så kommer det ju bli en nivåskillnad alltså på kvalitet på mittbacksidan. Och det är ju, som du säger, för första gången på jag vet inte hur länge. Det har alltid funnits fyra kvalificerade mittbackar.
Är det överdrivet att tro att det här är ett resultat av att vi har nedprioriterat mittbackspositionen och kanske i första hand då de defensiva egenskaperna som en mittback ska besitta i svensk fotbollsutbildning?
Kanske, men jag undrar om det verkligen skulle ha slagit igenom så pass snabbt när man pratar om vilka mittbackstyper man vill ha i typ de allsvenska lagen. Klart alla pratar mycket om, kanske har man missat lite, ja, jag vet inte, defensivt, att det är det viktiga att en mittback ska kunna försvara, punkt slut. Det är absolut det viktigaste. Sen har man ju liksom adderat att ja, det är bra om man kan slå en bred sida upp till mittfältet i anfallsuppbyggnaden, men nummer ett ska vara defensiven. Jag undrar verkligen om man har nedprioriterat det. Jag tror inte det. Men jag vet inte. Jag har för dålig koll där på allsvenskan. Alltså.
Nej, men för jag kan ändå känna att det är väl någonstans 10 år sedan, 12 år sedan man började flytta fokus från då de moderna ytterbackarna som kanske är 15, 16, 17.
Men det här sker internationellt också.
Absolut, jag säger bara att ja, men nu pratar vi ju bara liksom, om vi ska lägga då det här pusslet. Det kanske är bara en slump och det kanske är jätteöverdrivet, och vi kanske sitter med en kanongeneration mittbackar även defensivt om bara 2-3 år.
Jag tror mer handlar, nu när jag funderar på det som vi pratade om det i måndagens avsnitt också, så tror jag mer handlar om alltså det handlar inte så jävla mycket om att vi har nedprioriterat det kanske i utbildningen, utan att det snarare handlar om en dålig kanske generation, att vi inte har fått fram just de här 98, 99, 2000 där vi har fått fram fantastiska anfallsspelare, att det inte funnits de stora talangerna liksom. Snarare än att det går att hitta någonting i den svenska fotbollsutbildningen. Att vi pratar om att en mittback ska kunna slå en passning. Du har Bonucci-typen som kan slå liksom, projektiler till långbollar. Alltså så här, det gör man ju inte bara i Sverige. Det gör vi ju överallt. Och var kollar svensk fotbollsutbildning? Alltså var får vi vår inspiration ifrån? Ja, men från Holland, från Italien, från Clairefontaine, från Danmark. Så att det är inte så att vi har någonting unikt på gång i vår fotbollsutbildning. Utan vi hämtar ju influenser, alla våra akademier hämtar influenser från andra. Så att vi pratar om att vi ska få fram mittbackar som också kan spela fotboll. Det är ju för att man gör det internationellt också.
Ja, men precis. Och jag säger inte att det har varit ett unikt spår att gå för Sverige. Jag säger bara att den skiftningen på just mittbacksidan, det är kanske den som märks nu först. För den generationen som precis har klingat av och fram till och med den, så är ju inte det spelare som på samma sätt har präglats utbildningsmässigt av de här. Ja, men precis på samma sätt som att ytterbackar stöptes om i den moderna ytterbacksrollen kontra då ytterback, alltså Pontus Kåmark-typerna. Alltså, där mittlinjen, när du ser mittlinjen, då slutar du springa. Det är liksom, så var det ju ett tag. Jo. Medan då när de moderna ytterbackarna kom, ja, det är väl liksom Trent Alexander-Arnold är väl det yttersta exemplet på vad den moderna ytterbacksrollen har blivit. Det är ju knappt en försvarsspelare.
Nej. Medan skulle då göra procentuellt så är det 70 off 30 def ungefär på honom.
Ja.
Och jag vill tro att det är en generationsfråga.
Ja.
Jag kan ha fel, men jag är lite inne på det som du nämnde. Jag tror det kan vara en generationsfråga. Mm.
Ja. Nej, för jag tänker att mittbacksrollen, och i synnerhet då med den här stolta traditionen i Sverige, så har vi ju alltid premierat mittbackar för de defensiva egenskaperna. Vi ska ha två mittbackar i en fyrbackslinje, starka på huvudet. Det räcker med att en är ganska kvickfotad. Den andra kan vara liksom mer statisk, men där är det en duellspelare av yttersta världsklass. Och sen så behöver inte det vara så jävla mycket speluppbyggnad och någon passningsfot där. Det kan andra klara av. Ge bollen till någon mittfältare eller någon ytterbacker eller vad det nu är. Men de senaste 10, 12, 15 åren så har man ju mer premierat just de här egenskaperna och mer gått åt det hållet. Och det är väl kanske det vi ser här nu.
Jag menar bara så här, om du jämför fotbollsländer i ungefär samma storlek som Sverige, och sen så tappar du då din lagkapten och givna mittbacksgeneral i Vigge. Du tappar Ponne som kanske har den bästa säsongen av alla våra mittbackar. Vilka tappar du? Tappar du Helander? Danielsson slutar som precis har varit där. Alltså det är ganska många spelare som inte är tillgängliga, som var tillgängliga för ett år sedan. Visst blev vi synade på vår spetsbredd så att säga. Vad finns bakom dem? Och då får vi plocka in från Allsvenskan. De är inte vana att möta Manchester City-spelare. Absolut, men hur ser det ut då i Danmark, i Norge, i andra fotbollsländer, i Schweiz och så vidare? Så här, var spelar deras mittback nummer 10 någonstans? För det är väl där vi är nere med Kurtulus, eller?
Ja,
och att de dessutom ska spela ihop med 8:an och 9:an, 7:an och 8:an.
Det är helt orealistiskt liksom att kunna kräva någonting där när vi pratar internationell fotboll med de två mittbackarna. Det går inte att ha de kraven, då är vi liksom helt snett ute.
Men om du kollar på då Hjalmar Ekdal, ja, han är ju fostrad då i BP och med BP sätt att se på det. Ett lag, 98-erna, som åkte Europa runt och vann över Juventus och PSG och allt vad det var, en fantastisk liksom årgång. Jag vet inte, hur är han skolad? När han skolade i pojk ska du bara skola prestdåliga, härliga, bra spelare alldeles oavsett vad det är för position. Sen från nu kanske ska du bygga liksom en mittback eller vad det är. Jag vet inte hur den utbildningen går ut, men det känns som en gissningslek också lite grann.
Men det är helt klart att resonemanget har ju varit ett antal år vad det gäller hur mittbacken ska se ut, hur vi vill att mittbacken ska se ut även när vi pratar Sverige.
Jag vill ju se
Van Dijk. Jag kan ju hålla med om det här, att jag tror man pratar inte på samma sätt om fysiken och om defensiven som prioritet, utan det har ju blivit, vi måste ändå skola om dem så de kan delta i ett anfallsspel.
Men att det är en add-on lite grann på mittback, att det andra finns också, menar jag bara, att, och sen så adderar vi det här. Men det sker ju väldigt mycket i pojk. Alltså att du skapar en spelande mittback. Kanske mindre i U. Alltså från 15 uppåt. Så att den utbildningen börjar ju tidigt.
Mm. Samtidigt som man kanske inte heller, för att liksom komma tillbaka till det du pratade om tidigt i avsnittet här, att snabbheten är kanske den viktigaste egenskapen i dagens moderna fotboll för att kunna spela ett högt försvarsspel med en intensiv press och då kunna stå högt och vara trygg i att ja, men vi har en bakyta här på 45 meter som vi kan skydda för att vi har så pass snabba mittbackar ändå.
Ja, men så är det ju. Jag tror att jag pratade med en fysio i Liverpool som vi hade i Manchester City. Och han menade ju också lite att Van Dijk var inte så där helt jättenöjd att i försvarsspelet kliva upp på mittlinjen. För om lag, men då fanns ju Konaté där, han ska kunna hinna upp va. Men det blev ju den då balansen man pratade om. Men han är inte helt bekväm att stå så högt upp i plan. Och vi kommer ihåg lite Villarreal med Pau Torres och... Vad heter gamlingen bredvid Pau Torres?
Raúl Albiol.
Albiol, ja. Och det där pratade man före matchen där när vi skulle kommentera den mot Liverpool. Att de gick ju upp och checkade stenhårt va. Men jag vet inte vem det var vi sa det med någon journalist där som sa att den här backlinjen kliver upp högt. De kommer bli mördade liksom för Albiol och Torres. Det är inte det snabbaste.
Nej, i synnerhet inte Albiol.
Nej, definitivt, definitivt. Så att det finns ju... Alltså mittbackarna mår ju lite halvdåligt, de här långsamma som ska upp i ett högt försvarsspel, så är det ju.
En annan del i den...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hör diskussionen kring den nya generationen fotbollsspelare som nu är redo för landslaget i Sverige är ju den om konstgräs. Tycker du eller tror du att det är överdrivet att prata om hur konstgräs färgar en spelare? Och att man blir mindre slagkraftig på naturgräs? Eller är det marginella skillnader?
Ja du, nu har inte jag hållit på och tränat lag på konstgräs, kan jag ju påstå. Kanske jag öster vid något tillfälle när hallen kom. Men jag tror det påverkar, och det enda jag kan jämföra det med, det är ju ändå när de svenska klubblagen kommer ut som har spelat väldigt mycket konstgräs, ska ut på naturgräs och kvalificera sig för olika internationella cuper. Det ser inte bra ut. Det blir en annan fotboll. Jag kan bara hålla med om det. Och det, om det är så, det vågar jag inte svara på. Men känslan är ju det.
Nej, men och sen, nu har vi fått många konkreta exempel. Delvis i Allsvenskan där det finns naturgräslag och konstgräslag. Alltså Bayern är väl ett jättesånt tydligt exempel som spelar jättebra hemma på Tele2. Men har det tufft när man kommer ner till Värnamo och spelar på naturgräs. Och då pratar vi inte bara resultatmässigt. Visst, de förlorade. Så du kan synliggöra det med ett resultat också. Men... betar av den matchen och kollar på den några gånger, så är det ett annat Bayern som kommer ner och spelar. Det här är bara ett exempel, nu är det färskt så det var lätt att ta. Men det börjar ju komma många sådana inhemska konkreta exempel på lag som verkligen blir ett konstgräslag. Ja, ska du ta det då som du säger, Backe, ute i Europa också? Ja,
jag tror det påverkar.
Då har du ju ett jättecase.
Jag tänker också
fotboll.
Jag tänker också att man kan lägga ihop ett och ett här. För är det någon detalj i spelet som väldigt många konstgräskritiker menar på är en för stor skillnad mot hur det ser ut på naturgräs, så är det ju duellspelet. Man kommer inte in i duellspelet i enmans liksom, duellerna i pressen. Och det är väl kanske den stora skillnaden på mittbackar av idag som vi får fram i Sverige kontra hur det har varit tidigare. Just i det individuella duellspelet så är det inte lika bra.
Nej, det är en bra poäng du har där, ingen tvekan om. Och det kommer ju att visa sig när du väl kommer ut på naturgräs och internationell fotboll. Men jag ser ju också lite de här mer... Så tar du avgörande passningar exempelvis, det blir ju väldigt mycket spel i fötter. Och ska du gå från avgörande passningar från centralt fält eller backlinjen, så måste det vara en enorm precision så att de inte bara ska sticka iväg utöver kortlinjen. Så det påverkar ju också liksom delar i ditt anfallsspel som blir begränsat.
Och som du var inne på, det man verkligen vill i dagens fotboll är ju att hitta en mot en situationer. Att det är liksom hela grundbulten i anfallsspelet. Och har man då sämre skolade duellspelare defensivt på ett underlag som man faktiskt har spelat väldigt lite på i 15 år av sin utbildning.
Man brukar ju säga liksom, vinn så mycket en mot en situationer som möjligt, så har du en väldigt bra chans att vinna matchen.
Ja. Men om vi då ska liksom börja närma oss någon konklusion, hur orolig är du för det här landslagets absoluta närtid? Vi hade Lasse Lagerbäck här i studion förra veckan, och han menade ju på att jag tror inte vi ska underskatta vad det kommer göra för våra EM-chanser här nu om vi bränner Nations League. Och det har vi ju gjort nu, för nu kan vi inte längre vinna gruppen. Vi kommer nog inte bli sidade i EM-kvalet som lottas i oktober. Och skulle det vara så att vi bränner i kvalet, ja, då finns inte längre chansen till playoff genom då köksvägen som är Nations League-spelet. Och skulle vi då missa ett andra rakt slutspel, EM24, där 24 länder faktiskt ingår, så blir ju det...
Det ska vi inte göra.
Nej, jag vet, men jag tänker bara hur du ser på framtiden här då.
Nej, jag är inte orolig. Jag är inte det minsta orolig. Jag tror att man hänger upp det här nu på ändrat spelsätt, och det blir tar för mycket. Jag menar, vänta till september, november. Jag tycker, alltså, de nya spelarna som kommer, vi pratar Elanga, Gudmundsson med flera, vi har spelare som fortfarande liksom inte har peakat ännu. Om vi pratar Isak, Kulusevski. Vi kan prata fler spelare. Kajuste.
Elanga. Liksom,
Elanga. Det finns alltså en mängd spelare så. Sen är vi då kanske lite sårbara. Vi är sårbara på mittbackspositionen. Så det är vi. Men inte på de andra positionerna, tycker jag. Ja, jag vet inte på högerbacksidan i och för sig vem som kan finnas som ersättare där till kraft. Ja, men det har jag lite dålig koll på.
Ja, det är ju väldigt tunnsått där bakom också.
Där är det.
Joel Andersson, han dels har ju gjort det väldigt bra i Midtjylland i många år. Ett lag som jag tror borde vara ganska väl lämpat att spela i om man ska ta sig in i det här nya landslaget. Ja. Men det är väl klart att...
Janne hellre spela Claesson som högerbacken och peta in Sundgren där någon gång. Alltså, han har ändå varit med ganska mycket och fått skralt med speltid.
Ja, han var ju ändå, blev ju vald till bästa högerbacken i Grekland för något år sedan.
Ja, absolut.
Så att, han har gjort det väldigt bra. Men jag är inte det minsta orolig. Jag tycker det här bara... Jag blir bara glad liksom att man tittar på en förändring för att ta nästa steg. Mm. Och då väntar jag till september, november för att göra någon form av slutlig analys där man då ändå har, tror jag, man ska aldrig söka ursäkter, för det gäller alla lagen, full liga omgång eller liga är slutspelade. Jag hörde någonstans att Mané i Champions League-finalen gjorde sin 73:e match eller något liknande. Och det är ju våldsamma siffror, men och det ska vi inte, inga ursäkter, absolut inte. Nej, jag väntar till september, november. Jag tycker det är helt rätt att titta på en förändring och spela framförallt med tre centrala mittfältare. Det är små justeringar, det är marginella justeringar för att det ska sitta både offensivt
och
defensivt.
Och det sa ju vi i samband med Lagerbäck-avsnittet också, att jag köper hans argument om att man ska prioritera resultat och att man inte ska underskatta vad Nations League-framgångar kan innebära för de, inom citationstecken, riktiga resultaten som ska krävas. Men ska man någon gång förändra spelsystemet, så är det ju nu man ska göra det. Det är 4 Nations League-matcher i juni, det är 2 Nations League-matcher i september, det är 2 träningslandskamper i oktober, innan det då är ett knappt halvår till dess att EM-kvalet drar igång. Vad fan, det kanske inte har sett perfekt ut, långt därifrån, absolut. Och jag har också lite ont i magen och har fler frågetecken på näthinnan än utropstecken. Men jag är fortfarande lika bergfast övertygad om att det är nu vi ska ha, liksom, genomföra den här förändringen. Det är inte till EM-kvalet.
Nej, lugn och fin säger jag bara. Liksom, utan träningslandskamper så är det Nations League. Du måste våga testa i Nations League. Och klart, du kanske åker ur A-gruppen, du åker ur B-gruppen. Då, men när ska du annars testa? Du måste våga göra det. Du måste se framåt och titta på hur ska det se ut 24, 26, 28 och allt vad det kan vara. Så att, jag menar, jag tycker det är helt rätt. Och det enda som jag säger som är oroande, det är lite mittbacksidan. Det är det enda.
Men helvete vad vi kommer spela ut Lettland och Litauen och Färöarna i C-divisionen när det sen är dags.
Hoppas det.
Ja, den är lite lurig där med Slovenien ändå lite nu. Men nej, det kommer att grejas.
Är det någonting mer du vill bolla med Backe här gällande landslaget som bedrivit fotboll här i 2 veckor?
Nej, alltså jag tycker att vi efter måndagens avsnitt och dagens avsnitt tror att det är läge för våra lyssnare skull att stänga surret kring de här fyra matcherna vi har spelat i Nations League. Upphottningen av januari-turnén som precis har gått av stapeln med lite större insatser såklart. Och det är inte bra att ha 3 poäng efter 4 matcher, men jag tror att det är dags att gå vidare. Alltså det är mycket att se fram emot. Det är en tidig säsong i år med Premier League och de stora ligorna som börjar i augusti redan. Och vi har ju ett mästerskap som rullar hos er på Simor också i hela juli, där vi faktiskt har chansen att gå hela vägen. Och se, alltså, om vi pratar om så här roligt och se utveckling och vad är som sker med mittbackar och så vidare. Alltså är det någonstans det sker utveckling så är det på damsidan. Herregud, de har ju aldrig fått utbildning. Har du varit duktig damspelare, har du fått spela med något bredd pojklag som har varit duktig, kanske gått upp 3-4 år liksom, för att du har varit talangfull. Idag börjar det faktiskt komma upp akademier. I Europa finns det akademier.
Jag utbildar damtränarna nu.
Ja, du gör det?
Ja.
Vad säger du till dem?
Jag utbildar ju nu åt UEFA, Tysklands assisterande förbundskapten med det svensklingande namnet Britta Karlsson, men hon är tysk alltså.
Mm-hmm.
Så att vi kör en gång i månaden under två år.
Vad har du för nötgrejer liksom med henne? Vad är det för?
Ja, men alltså, de får ju välja. De får ju välja något prioriteringsområde. De flesta väljer ju faktiskt omställningar offensivt. Transitions, det är liksom det. Och hur tränar du transitions? Liksom. Det. Så vi har 24 dagar där vi ska mötas, så kallade face-to-face meetings.
24?
På två år. Och åker och besöker klubbar. Jag var nere i Hamburg och träffade dem. Oerhört skicklig. Jag har gått igenom hela liksom, kurssystemet i Tyskland med...
Men är hon på dam?
Ja, på dam. Ja, är assisterande. Bara, kanon.
Så jo, men sättet hennes utbildning har gått framåt.
Och vi sitter ju och diskuterar matcher och analyserar matcherna. Både offensivt, defensivt, taktiskt. Och det är bra för mig, för jag håller mig ajour med internationell fotboll här varje månad på grund av UEFA-anställningen här. Så det är överlägset.
Sen har väl du haft att göra med Chelseas tränare också, Emma Hayes.
Nej, inte Emma har jag inte haft någon kontakt med. Emma Coates hade jag. Hon har U21 England. Och sen hade jag Hege Riese, Norge, som var caretaker för England i OS förra året.
Det jag skulle landa i alla fall att alltså folk som har sett dels mästerskap, nu var det OS bara för ett år sedan, men kanske EM tidigare och damfotboll generellt sett, kanske kolla på allsvenskan, så kommer det vara en helt annan fotboll som kommer spelas i juli. Mycket, mycket snabbare, mer dueller, det kommer vara mer gnäll på domare än vad det har varit i damfotboll tidigare, och framförallt kvaliteten på spelarna är helt annan, och det kommer bara fortsätta utvecklas här nu framåt.
När du ser resurserna vissa länder får är ju helt enormt. Ska ni göra studiebesök någon gång, då reser ni till St. George Park i utanför London. Vilken anläggning, det är helt galet liksom. Som även damfotbollen då har som sin, vi kallar det camp, där de kör sina läger och så vidare.
Men jag kommer i alla fall ta dig på orden här, Thomas, och nu ta semester från herrlandslaget. För det känns väldigt, väldigt skönt att göra, även fast man gör det med en resultatrad i ryggen som är väldigt svårprocessad. Vi har varit inne på det flera gånger, dels här nu med Backe, men också i måndag, så att det nog blir en jobbig sommar för Janne och Wettergren och gänget när de ska då ta de här fyra landskamperna i mål rent analysmässigt, och det ska vridas och vändas på olika stenar och det ska väckas pannor och ha lite kval att reda ut här inför höstens bestyr. Men ibland så är det väl jobbigt. Va fan, det kan inte vara sol och smultron hela tiden.
Du sa ju precis att du skulle lämna det och sen så går du ändå in på det.
Jag säger bara att det kan inte vara sol och smultron hela tiden.
Det jag trodde du skulle säga är att så här, men bra Thomas, då checkar jag in på Rolfö, Blackstenius, Aslani och ligan.
Ja.
Ja, och så kollar vi, och
ett mästerskap man ser hela jävla sommaren reklamfritt på Simor.
Jajamensan, och just nu med en ganska lång kod så får man faktiskt halva priset i 3 månader på Simor Plus. Och då ingår det ju inte bara då, ja men nu drar ju ligorna igång i augusti då med mera rättigheter, Serie A, La Liga och sen Champions League i september och allt det där, utan även 1-25 bäck, allt bäck, alla serier, vi har ju, vad heter den här med Varela nu, nysläppta?
Den heter Fartblinda.
Fartblinda heter en ny säsong till exempel. Kollar du serier?
Nej, dåligt. Jag skulle önska att jag såg lite mer serier, men det blir för dåligt.
Nej, likadant.
Seymour har ju en Britbox med Peaky Blinders och The Cleaner och så vidare. Peaky Blinders känns backkompatibelt.
Jag började på Peaky Blinders.
Det förstår jag.
Nej, men koden.
Ja, man går in på cmore.se/kampanj/totobalutto och klickar i koden VIP-sommar22toto. Kort och koncist.
Ja, visst, det är Erik som är på cmore som har kommit på.
VIP-sommar22toto, då är det alltså halva priset.
Nu är du inspirerad av backen, du
tre månader på cmore plus då. Är de här mentorskapen till yngre tränarförmågor det du avslutar din aktiva fotbollstränarkarriär med, eller ser du vid horisonten att det kanske dyker upp något sista uppdrag?
Det kommer inte dyka upp något sista uppdrag.
Du har ju suttit här hos oss tidigare och sagt att skulle jag få fria händer i någon klubb och få göra precis vad jag ville, då hade jag chockat svensk fotboll en sista gång innan jag hade tackat för mig.
Det hade ju varit roligt liksom, att ta managerrollen. Liksom, och det är ju 7 dagar i veckan och det orkar jag inte. Men vara nere i en managerroll 3 dagar i veckan och sätta sin prägel på det taktiska, både offensivt och defensivt. Ha bra assisterande runt omkring som sköter resten. Det hade ju varit småkittlande. Alltså. Men ja, till 99% det blir mentorrollen och till UEFA och sen blir det hästavel.
Men coach mentor, jag åker ner till Lyon med tjejerna. Vi ska möta PSG och Lyon och de här om några dagar. Har du något tips?
Vad är det för ålder?
13.
Vad är det för nivå i Sverige mot 8. Ungefär? Spelar 8 mot 8?
Spelar 8 mot 8. Våra tjejer som åker ner är bäst i Sverige. Och vi möter de bästa franska lagen.
Bäst i Sverige, jäkla Wilbacher. Nu blir det åka av alltså. Mm. Nej, men med den självförtroendet bakom sig.
Vi är inte bara bäst i Sverige, vi är nog ett av Europas bästa lag.
Åh herre Jesus alltså. Ja, men då är det ju inte så mycket att tveka på. Då gäller det att vara proaktiv.
Ja.
Det gäller inte liksom att, vad heter laget?
Det är Hammarby.
Alltså det är Bayern du är? Jaha, det visste inte jag. Nej, men då med man heter Hammarby med det självförtroendet man har, nivån man befinner sig i. Så det viktiga tror jag när man kommer ut på turneringar, det är så lätt att bli liksom bara imponerad av namnen. Ja. Oj, PSG, Lyon. Det är ju där man måste kunna dämpa det, vara proaktiv. Vi går ut och styr den här matchen.
Ja.
Vi går ut och dominerar. Vi lägger oss inte platt på rygg och
pressa högt.
Försöka försvara oss igen.
In i duellerna. Ja. Rätt in i bröstet.
Ja, men ta risker. Det kan kosta en torsk. Men vi pratar framtid. Så resultaten är viktiga självklart för att må bra. Men var proaktiv.
Mm. Härligt, det tar jag med mig.
Och skulle det bli 3 raka förluster, då kan du säga till tjejen att det studsade på något konstigt sätt emot oss här. Det
var... Ni ska vara som bäst när ni är 18.
Jag kan säga, föräldrar är ju, alltså, det är föräldrar man får ta det snacket med, för de förväntar sig att man åker ner och vinner.
Föräldrarna gör det klart i förväg vad det här handlar om. Liksom. Det är bara stänga pipen rakt av. Ungefär som Bergkamp kör med Ajax 12-åringar. Få inte coacha under match.
Stäng pipen.
Nej, det är skitbra. Ja, det tar jag också med, men det ska jag säga ikväll på träningen. Ska jag gå fram till föräldragruppen och kommer säga, hörni, börja redan nu med att stäng pipen.
Jag har en hälsning från Hasse Backe. Stäng pipen.
Och sen proaktivt. Vi går rätt in i duellerna. Ja, pressa dem högt.
Jag menar det.
Som den musikkonnässör du är så ska du givetvis få avsluta avsnittet med en låtönskning.
Franz Ferdinand, Take Me Out.
Underbart. Då rullar superproducent Kim Wirsén igång Take Me Out med Franz Ferdinand. Vi lyfter på hatten och tackar Hasse Backe för att han än en gång gästade Toto Balotto. Så önskar vi dig och din familj en riktigt jävla trevlig sommar.
Tack detsamma, det var ju alltid kul att vara här.
Bra, ciao Tutti.